Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig. Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay. Hej, Hasse Brontén här, och varmt välkommen till ett litet extrainsatt avsnitt av podden Snutsnack. Under hösten 2020 så följde jag tv-serien Biggest Loser, och bland deltagarna där så fanns det en kille som heter Simon som hade ett ganska tydligt mål, och det var att bli polis i framtiden. Men ni vet ju varför man är deltagare i Biggest Loser, och det var precis även så då i Simons fall, att han var alldeles för överviktig för att kunna bli polis. Men jag gillade hans inställning, och han vann också det så kallade hemmapriset. Han har gått ner väldigt mycket i vikt. Men jag gjorde så att jag ringde upp honom, och det här avsnittet sändes på Patreon redan i december 2020. Så ni som är Patreons, ni känner kanske igen det. Ni som inte är det kanske ändå är lite nyfikna på en kille. Varför blir man så överviktig som Simon blev till exempel? Och hur går det här med att söka till polisen? Vill du bli Patreon och ta del av såna här avsnitt och bonusmaterial, så smitt in på patreon.com/snutsnack. Ja, nej, men vi kan väl lyssna på Simon och hans tankar kring att bli polis i framtiden. Hoppas du gillar det här avsnittet som är lite utanför boxen, men hoppas du gillar lyssningen, och var försiktig där ute. Då säger jag varmt välkommen till Snutsnack, Simon.
Tack så mycket.
Det är så här att det här blir lite av ett specialavsnitt. Det är nämligen så att jag har följt Simon i en tv-serie som heter Biggest Loser under hösten, och slaviskt följt det här. Och jag brukar följa den här serien, för jag tycker den är spännande, för att människor gör ganska stora förändringar i livet, och man får också lite historia på folk. Du var med i den här serien Biggest Loser, Simon.
Jajamän. Jag var med i serien, en av 14 deltagare som kom med. Hur kom jag med egentligen? Jo, jag låg en kväll och scrollade lite på telefon, och inne på Facebook var jag, och så kom det upp en sån här typ reklam. Sök till Biggest Loser 2020. Jag har ju alltid varit stor. Jag har försökt några gånger när jag liksom varit som störst och provat på själv och försöka gå ner i vikt.
Ja.
Jag vet att jag har tränat med syrran bland annat och såna grejer, och man håller på en liten stund, sen så tröttnar man.
Ja. Simon, jag tror att din mick kasar i där lite i den här den där.
Så, jag får hålla i lite.
Du får göra den här klassiken som folk gör, du vet, de går på stan. Ja, ja, just. Okej, okay, så du försökte själv ibland att gå ner lite i vikt och sådär?
Försökte några gånger, inte många gånger, men 3-4 gånger kanske jag försökt. Men det är liksom att man tränar i typ ett par veckor, sen så tröttnar man liksom. Så när jag såg den där någonstans så tänkte jag liksom, varför inte? Mm. Jag har ju uppenbarligen inte klarat på egen hand, så att... Och bättre hjälp kan man ju inte få.
Nej.
Jag trodde ju aldrig någonsin att jag skulle komma med.
Nej, jag fattar.
Men jag tänkte, man får ju bara två så liksom.
Ja. Nu kanske en del lyssnar och undrar, men vänta nu här, varför ska du intervjua någon som varit med i Biggest Loser? Jo, anledningen till varför jag ringer upp dig, därför du hade en tydlig målbild från och med dag ett egentligen, att ditt mål är att du vill börja jobba som polis.
Precis, jag har drömt om att bli polis sen jag var typ 4 år kanske, 3-4 år där någonstans.
Ja.
Alltid sagt att jag ville bli polis. Sen så När jag varit lite äldre också så insåg jag ju att jag är nog lite för tjock för att bli polis. Mm. Jag kan inte bli polis när man är så överviktig som jag var. Det går inte.
Ska vi berätta för lyssnarna ungefär hur stor du var då när du kom in där till Biggest Loser då?
När vi började med inspelningen så vägde jag 152 kilo, gjorde jag. Mm. Och det är ju, ja, det är ju alldeles för stort oavsett. Men just för att bli polis är det ju, ja, det är inte så lätt att springa efter någon dum jäkel om en väger 150 pannor.
Nej, det blir tufft alltså, det blir det.
Ja, så att jag gav väl upp den drömmen lite grann.
Hur kommer det sig att du, för jag menar 150 kilo, hur lång är du? Du är ganska lång ändå va?
Jag ligger väl på runt 86-87 där någonstans.
Ja, men du är som mig ungefär. Och för 150 kilo, då har man ändå passerat det här att man känner sig, men nu väger jag något kilo för mycket. Hur kommer det sig att du kom upp i sådana stora siffror, att det liksom blev tresiffrigt och sen bara, vad händer egentligen?
Ja, alltså liksom det, som jag sa förut, har jag alltid varit den stora killen liksom, alltid, jag har aldrig varit smal.
Nej.
Aldrig någonsin. Men jag låg väl på en normal övervikt, om man ska säga, att fram tills jag började gymnasiet kanske. Då var jag fortfarande överviktig, men jag var ju liksom inte så fet som jag blev. Men när jag började gymnasiet så tror jag låg på typ 115 där någonstans kanske.
Just det.
Fortfarande överviktig, men det var ju samma veva där som när jag började gymnasiet som jag fick testikelcancer.
Okej.
Och då förmodligen, jag tänkte väl inte att jag gjorde det då, men nu i efterhand så har man väl förstått att jag måste ju säkert ha tröstätit lite och sådana där grejer. Och sen så flyttade jag ju också hemifrån i samma veva, för jag gick ju på, ja, internat är väl inte rätt ord. Det är ju det är ingen Lundsbergs internat direkt, men det var liksom vanliga studentlägenheten där vi bodde allihopa. Och då hade jag ju ingen mamma som sa åt mig att nej, nu får du bara äta godis på lördagar, utan då kunde jag ju ha lördag alla dagar i veckan.
Ja, just det.
Så att min kost på gymnasietiden bestod väl av liksom nudlar, ravioli och godis.
Okej.
Okay. Ja, det var väl, och så lite tacos då förstås.
Självklart, på fredagar. På fredagar bara, eller?
Ja, nej du, jag kan ha tacos alla dagar i veckan. Tacos är typ det bästa jag vet. Men och så rörde jag mig, då rörde jag ändå lite grann på mig, för att jag gick ju på en skola som ändå är en aktiv skola. Jag pluggade ju äventyrsturism.
Okay.
I Forshaga.
Hade du släppt polisdrömmen då, eller fanns den kvar?
Ja, den fanns väl, men jag visste ju att jag inte skulle bli det, och jag gjorde ju ingenting åt det.
Nej.
Att liksom kunna bli polis heller. Så att då hade jag väl istället drömmar om att, eller drömmar och drömmar, tänkte jag att vad ska jag bli nu? Det var allt från läkare till lärare till jobba i butik, jag vet inte, det var allt sånt där. Och men liksom just polisyrket där liksom, det är ju, jag hade ju fortfarande drömmen att bli polis. Men den försvann väl liksom, kan man väl säga, med takten, samma takt som jag gick upp i vikt försvann ju drömmen.
Hur är känslan då? Jag tänker då, man ibland kanske inte handlar alltid om alltså om vikt i, det handlar om siffror, men man vet ju ibland lite så här vad man trivs med, hur sin egen kropp på något sätt liksom. Hur var det för dig när du kom upp i de här 150 kilorna? Hur såg du på dig själv då?
Alltså innerst inne så tyckte jag väl att jag var liksom fet och äcklig. Men jag personligen har inte direkt varit en sån där person som har brytt mig om vad alla andra tycker. Liksom skulle jag vilja ha trasiga kläder på mig till skolan, så gick jag trasiga kläder till skolan. Så jag var aldrig en sån som brydde mig om vad alla andra tyckte hur jag såg ut. Men på ett sätt så gjorde jag väl brydde jag mig i alla fall, även fast jag inte förstod att jag brydde mig. Om du förstår vad jag menar, det är så svårt att förklara.
Ja, men jag förstår ungefär.
Men det är ju klart att man inte tyckte om sin kropp. Man såg ju liksom andra killar i klassen som var vältränade och såna här grejer. Och jag vet ju att det var ju några av de närmsta kompisarna i klassen, killarna då, som försökte få med mig på gym och såna där grejer.
Mm.
Och jag var väl med någon gång liksom, men då hatade jag ju gym och allt vad som det innebar, för att ja, folk tittar ju. Så att där kommer väl det här in, att man inte tyckte om sin kropp. För jag vet ju som på, jag tror inte att jag har sen kanske sexan, sjuan där någonstans, så har nog jag inte duschat i samma omklädningsrum som de andra killarna efter idrotten.
Okay.
Jag har antingen väntat eller om det har varit sista lektionen på dagen, så har jag åkt hem och duschat istället. Eller som jag minns på högstadiet, då fanns det i, där läraren hade sitt kontor så att säga, så fanns det en dusch också.
Okej.
Så när, då brukade jag vänta kvar tills han, när han var klar inne i sitt kontor där, hämtat sina grejer och gått därifrån, så fick jag gå in och låna den duschen.
Men det här att du duschade själv, var det för att du hade fått pikar, eller var det rädslan för att få pikar?
Det var nog, det var bägge delarna.
Okej.
Alltså man har väl alltid fått lite pikar att man är tjock och så vidare så där. Men kanske inte överdrivet mycket som många andra kanske kan få. Men det var väl mer att jag också var nog mer rädd för att få pikarna än att jag fick dem. Jag fick dem, men inte lika mycket. Jag vet, hur ska jag säga, jag var mer rädd för att få dem än vad jag fick dem.
Men jag förstår faktiskt. Du var mer rädd för det du inte riktigt kände till skulle komma, så att säga, hur det skulle komma, än det du faktiskt fick liksom.
Precis.
Den har fraktat familjer, hantverkare och äventyrare i generationer, alltid med ett leende och genom ur och skur. Nu är den tillbaka. Kom in och upplev 100% elektriska ID Buzz Cargo redan idag. Välkommen till din bil, Volkswagen Transportbilar, Göteborg, Sisjön, Backa eller Kungsbacka.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Sen när ni kom in till Biggest Loser, så var det du som sa, ni är 14 pers och alla är ju, det är ju med lite varierande då. Det var ju en kille som vägde över 200 pannor.
Draco vägde över 200 pannor.
Ja, men ni får ju väldigt, som jag uppfattar, väldigt proffsiga tränare. Och hur var det att komma igång? För jag menar, det var ju inte så att ni började, ni började ganska tufft alltså.
Vi började jävligt tufft skulle jag säga. Nej, men alltså, för min del så var det ju att jag fick en sån jävla motivation och grejer av att komma med där. Och så började jag säga, nu får jag alla möjliga medel jag någonsin, jag kommer aldrig kunna få en bättre chans eller bättre hjälp att ta tag i min vikt än vad jag får nu. Så skiter jag i det här eller latar mig eller tycker det är jobbigt, då är jag ju dum i huvudet. Ja, så blir jag. Alltså jag kan ju inte liksom schabbla bort den här chansen jag har fått nu. Nej. Så att det var ju tufft, herregud. Jag ska inte sitta här och säga att nej, det var inte tufft att komma igång. Det var det ju, herregud. Men då hade man mer inställning att jag ska göra det här. Och de tidigare gångerna när man har försökt, så har man väl haft att man ska göra det här i 20 sekunder, sen så försvann den känslan ungefär.
Men hade det med att göra att ni faktiskt hade ögon på er? Dels så hade ni de här tränarna, Micke och Pisha, va? Men sen hade ni framförallt tv-tittarna på er också.
Ja, det fanns väl i bakhuvudet liksom att om jag skulle, ja, vi säger att jag skulle vara någon som lämnar programmet frivilligt, exempelvis. så skulle man ju ses som den personen som gav upp. Ja, det är klart att det fanns i bakhuvudet, men
Hade du såna tankar att
jag släppte inte jättemycket. Jag hade inte det. Det fanns säkert någon av de andra i gänget som kanske kände så. Men det fanns, det är klart att man tänkte på det, det gjorde man ju. Det är ju ändå liksom en tv-produktion jag ska vara med i, och liksom hela Sveriges befolkning kan se mig. Nu är det inte hela Sverige som tittar på det, men det är ändå ett hyfsat stort program som många känner till.
Vad var det jobbigaste där i början? Vad var det jobbigaste att komma igång och för dig?
Det jobbigaste var ju att få ihop alla de här timmarna. För att liksom, när de pratade så här att ja, man ska träna 5-6 timmar. 5-6-7 timmar till och med. Tänkte jag, det kan väl inte vara så svårt. Det är ändå, jag ska inte göra något annat än att träna nu. Bara, det kan väl inte vara så jobbigt. Ja, nej.
Men det var det.
Det var det. Så att jag vet att typ första veckan där så var nog ingen av oss som hade 5-6 timmar om dagen. Men sen liksom så kom man ju in i det där mer och mer. Men det var ju liksom att man var ju konstant sleten och trött. Alltså fan, jag sov bra. För det vet jag att tränarna Micke och Pisha där pratade ju om att ni måste sova också.
Och kaloriintaget var ju då kanske aningen mer begränsat än när du bodde i ditt studentrum, eller?
Enligt dem så har ju de aldrig sagt till oss hur mycket vi ska äta. Så jag vet inte vart vi har fått det här ifrån allihopa. Men vi låg på en... Första veckan så låg nog de flesta av oss på 1200 kalorier. Sen vet jag att jag pratade med någon av... Jag tror att det var Micke. Och sa att den här veckan så vill jag verkligen gå ner över 4 kilo. Ja, men gå ner lite kalorier, sa han då. Men då kanske jag inte berättar för hur lite jag åt. Men då gick jag ner till 1000 kalorier.
Okej.
Okay. Så efter, jag tror det var tredje veckan eller någonstans som jag började ligga på 1000 kalorier. Sen åt jag ju 1000 kalorier ända fram tills vi spelade in finalen.
Hur viktiga är de här... För... Alla har säkert sett något avsnitt kanske av Biggest Loser, om inte det svenska, kanske det amerikanska. Det är det här klassiska, man får gå upp på vågen och det tickar och de fintar den där och siffrorna åker upp och ner. Hur pass motiverande är det när man verkligen ser att det man gör fungerar?
Gud, det är ju alltså ser man, om man själv tycker att man har sletit som ett djur och man går upp och ställer sig på vågen och ser att jag har gått ner 4 kilo den här veckan. Ja, men då har jag gjort någonting bra. Och liksom varje invägningsdag som jag hade, det var ju typ den mest nervösa dagarna, eller dagen på hela veckan som jag hade. För att har du en dålig siffra så fick du åka hem.
Det var ju tufft alltså. Då får man, blir man utkickad.
Ja. Så vågen var ju liksom det. Man hade sån respekt för den där vågen. Alltså.
Men hade ni inte någon liten våg där ni kunde väga er på? Eller någon tjuvväg?
Nej, ni hade
inte det.
Ingenting. Jag vet att det finns någon i någon tidigare säsong som hade tagit med sig någon sån där, men det får man inte.
Var det med mobiltelefoner och så där? Fick ni ha det?
Inga telefoner, ingenting.
Hur var det? Jag tänker, vi är så oerhört uppkopplade idag. Och är det inte att man ringer någon så spelar man Candy Crush eller vad det heter? Något spel? Eller?
Nej, det som var jobbigt för mig det var just att inte kunna ringa hem. Alltså, jag tyckte det var rätt gött att slippa det med Facebook och Instagram och allt det där. Det var ju, för man låg ju varenda jävla kväll innan man skulle söva, så låg man ju säkert en halvtimme, timme och tittade igenom allt det där. Mm. Det gör man ju typ. Det gör jag ju nu också, liksom, precis när jag ska gå och lägga mig. Så att slippa sociala medier och sånt, det var bara gött. Men just det här, jag har ju en väldigt tajt relation med min mamma. Så vi pratar ju minst en gång om dagen. Så att inte kunna ringa hem till mamma, kunna ringa till... då hade jag ju en flickvän. Inte henne träffade jag ju liksom typ varje dag. Vi bodde ju inte ihop då, men och sådana där ringa till vänner och familjemedlemmar, det var det som var som var det tuffa.
Mm, jag fattar.
Och få den här hemlängtan så att säga.
En kanske aningen privat fråga, och du behöver absolut inte svara på den om du inte vill. Men du säger att du har en väldigt bra relation med din mamma då. Hur är relationen med din pappa då?
Relationen med min riktiga pappa finns inte.
Ah, okay.
Han har varit lite dum så att säga. Han har suttit i fängelse bland annat, och så har han varit alkoholist, eller han kanske är fortfarande, det vet jag inte. Men...
Ah, okay.
Så med honom har jag ingen kontakt alls idag.
Nej.
Sen har jag min bonuspappa då, som jag, som har liksom, det är han som har varit pappa för mig.
Ja, jag fattar.
Så att ja. Men
tror du sådana saker, jag tänker dels kanske nu lite på ditt tänk kring yrket och kanske även kring, kan det påverka det här med frånvaron av en förälder eller något sånt där? Kan det har det påverkat dig på något sätt, tror du?
Det har det säkert, alltså, det har säkert påverkat, eller det måste ha påverkat mig på något sätt. Liksom jag var ju ändå, innan pappa åkte in, så var jag ändå som någon varannan helg. Jag har gått igenom ganska med hans alkoholism liksom, så där. Jag har sett honom slagit mamma och allt möjligt och sådana där grejer. Han har slagit mig också. Men så fram till jag var mamma och Kjell, alltså Kjell är min låtsas pappa, och han, de träffades nog när jag var typ 9-10 där någonstans. Så då hade jag ju, alltså jag hade ju pappa, jag var ju hos pappa liksom, så här och så, men jag hade ju ingen riktig fadersgestalt, för liksom så som de helgerna såg ut när jag var där, då låg han i soffan hela tiden i stort sett. Han gjorde ingenting med mig, utan jag var hos kompisar. Jag hade min dåvarande bästa kompis, bodde ju i samma lilla ort som han bodde i. Så jag var ju där hela tiden, alltså från frukost till gå och lägga sig ungefär. Det var ju bara någon gång då och då som vi hittade på någonting. Vi kanske åkte på bio eller något. Men annars så, det var ju liksom, jag vet, på somrarna så brukade jag ju vara där typ 2 veckor. Han hade semester. Och ibland så hände det att den kompisen jag hade där då, han åkte iväg på semester. Och då kunde pappa säga så här, nu när du inte har någon kompis här så kanske du vill åka hem till mamma.
Okej.
Okay. Ja, så då tyckte han att han kunde liksom inte hitta på någonting med mig. Jag minns bland annat att jag tjatade hör i huvudet på honom att vi skulle åka till Kolmården. Och han sa att ja, nästa sommar när du kommer ska vi åka till Kolmården. Ja, jättebra. Nästa sommar så blev det ingen Kolmården. Och så sa han samma sak igen nästa sommar och även den tredje sommar. Så då sa jag så här att åker inte vi till Kolmården nu som du har sagt i 3 års tid här, så kommer inte jag orkar inte komma till dig någon mer då. Så här. Pang, sa det, så var vi i Kolmården.
Okej.
Ja.
Det behövdes lite tryck där då.
Mm.
Ja, jag fattar.
Så att...
Ja, det...
Men jag är ju jätteglad att jag har min låtsaspappa liksom. Det är han som är min pappa.
Häftigt. Ja, det finns många bra låtsaspappor och låtsasmammor ute i landet, verkligen.
Ja, det gör det verkligen.
För de som inte såg den här säsongen av Biggest Loser så kan jag berätta att efter en tid då, för du berättade ju ganska tydligt, för det var ju så att man märkte verkligen att din låga liksom kring att söka in till polisskolan och så här, den fanns verkligen, och den drev dig lite grann, kändes det som. Och en dag på gården där så stod ju plötsligt en polisbil.
Ja.
Vad var det för någonting? Berätta.
De hade ju, produktionen hade ju fixat en liten surprise till mig så att säga. Så vi satt ju först inne, vi skulle ha ett vanligt träningspass med mycket att pisha. Så satt vi ju inne i gymmet där och så skulle de prata om någonting, jag kommer inte ihåg vad det var. Sen så jag går ju sirener igång. Men bara, vad är det som händer nu? Alla såg ju så frågande ut. Och liksom bara, vad händer? Och sen så tittade jag, tror det var Micke som tittade ut genom fönstret och så sa han, kom här. Och sen så stod det ju 2 poliser med händerna i kors, eller armarna i kors, och bara tittade liksom och bara, aha. Och jag fattar ju ingenting, jag. Jag vet att Amanda, en annan deltagare, hon tittade ju på mig och flinade, och då började jag bli så här, jaha, det kanske är någonting till mig. Och sen så presenterar de ju sig och sa att de är där för min skull och att jag skulle få träna med dem.
Uh-huh.
Och det var ju så jäkla roligt. Jag tränade ju med han killen, vad heter han? Johan tror han heter.
Ni gick på rätt bra. Han sa ju att ni skulle göra vad sa han, 1000
1000 repetitioner. som vi skulle dela på det. Så jag tror det var så här 10 övningar med 100 repetitioner.
Just det.
Och så blir det 50 repetitioner var det. Men vi körde på där. Och det märktes ju verkligen, för de sa ju flera gånger så här att de var imponerade och så här, men det märktes på dem också att de var det. liksom speciellt när man pratar med dem när kameran inte var framme så att säga. Så liksom speciellt Johan, det är någon liten sekvens där som de säger att om man klarar det här under timmen så är det bra. Ja. Och vi klarat ju, jag kommer inte exakt på vad vi klarat på, men det var ju under timmen i alla fall.
Ja. Var det någon extra grej här att få träna med honom då? För han bytte ju om, tog av sig uniformen och så bara gick ni in på gymmet liksom.
Ja, nej men alltså det, jag minns att just den veckan där så hade jag lite så här dålig motivation, jag hade lite mycket hemlängtan och sådana där grejer. Och så fick jag ur den där överraskningen. Det gjorde ju så att min motivation, den flög ju upp i taket. Jag fick sån jävla pepp och liksom bara nu jävlar, nu skiter vi om jag, nu ska jag hela vägen i mål. Och sen var det ju extra roligt när vi spelade in hemmafinalen där, att de satt ju i publiken också.
Just det, så det.
Ja. Och där hade inte jag en aning om att de skulle komma.
För grejen är så här, och det här blir ju så att säga då en spoiler om någon tänkte reprisera hela det här. Men,
ja.
Men du vann nämligen det så kallade hemmapriset.
Jajamän.
För du åkte ut där lite snopet, försvann du ur precis på slutet kan man säga.
Ja, det var nog vecka 8 av 10 som jag åkte ut.
Ja, hur kändes det då?
Ja, det var, jag vill ju som sagt vinna hela skiten. Och jag är en fruktansvärt tävlingsmänniska. Så att jag var ju jävligt förbannad att jag åkte ut. Samtidigt som att i samma veva det så kom ju de här som... För innan mig, alla som åkte ut kom till ett ställe som heter Revanschen. Där man får träna och tävla och grejer för att ta sig tillbaka till slottet. Och jämt precis innan jag åkte ut så kom ju de tillbaka. Vilket betydde att jag skulle få åka hem liksom.
Just det.
Och det var väl det enda som jag kände som var lite positivt i det hela. Att jag visste att jag skulle få åka hem. Inte åka någon annanstans och slänga sig runt i leran där, utan jag skulle få åka hem. Så att, men jag var ju självklart jävligt förbannad.
Ja, jag förstår.
Den har fraktat familjer, hantverkare och äventyrare i generationer. Alltid med ett leende och genom ur och skur. Nu är den tillbaka. Kom in och upplev 100% elektriska ID Buzz Cargo redan idag. Välkommen till din bil, Volkswagen Transportbilar, Göteborg, Sisjön, Backa eller Kungsbacka.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Men hur var omställningen då? Komma hem liksom. Hem till Sunne, du bor i Värmland och inte ha pischa, inte ha några kameror och försöka liksom fortsätta på samma spår. Hur pass svårt eller enkelt var det?
Jag minns att första veckan när jag kom hem så var jag ju dundersjuk. Jag vet inte om det var att jag minns att jag var lite småkrasslig jämt på slutet där innan jag åkte ut, lite så småförkyld. Men sen jag, det var typ precis som jag satte foten innanför dörren, så fick jag 43 grader feber. Nej, inte riktigt. Men, jag vet inte om det var att all den här, att man levde i den där bubblan, det var så mycket som hände, det var kameror överallt, att just den pressen på det sättet försvann.
Jag fattar.
Som gjorde så att man kanske slappnade av lite grann, som gjorde så att jag blev dundersjuk, det vet jag inte. Så att jag, första veckan hemma så tränade jag ju ingenting. Jag var ute och gick, lite grann.
Ja, jag fattar.
Men jag hade liksom, jag tror jag som mest hade 41 graders feber den här veckan.
Oh, wow.
Så att, men jag var ute och smågick lite grann. Men sen när jag var frisk då, så gick jag ju raka vägen till gymmet som ligger typ 100 meter härifrån.
Ja.
Och så skaffade gymkort och så var med på, trän var ju där varje dag. Plus att jag var ute och gick varje dag. Jag tror jag gick mellan 1-2 mil om dagen.
Okej.
Så att jag valde, man har ju ett jobb där också som ska in i det hela.
Ja, precis. Ja.
Men jag jobbade som vikarie inom hemtjänsten, så då lägger man sig tillgänglig i en så kallad pool, kallas det.
Mm.
Så att då valde jag ju frivilligt att ta bort så att jag inte jobbar kvällar. Så jag valde frivilligt liksom att jobba lite mindre för att jag skulle kunna hinna träna mer. Så att jag, från att gå från på slottet där jag kanske låg på mellan 4-6 timmar, så tränade jag väl kanske mellan, beroende på hur jag jobbade då, men vi säger 3-5 timmar om dagen.
Mm.
Var jag ledig så tränade jag ju mer. Men jag hade ju liksom ett, som de dagarna jag var ledig, då hade jag ju ett schema typ som jag gick efter.
Mm.
Att det första jag gjorde på morgonen var ut och gå.
Mm.
Sen kom jag hem, äta frukost. Vila lite grann, gå till gymmet, träna lågintensivt, gå hem, äta lite, vila, sen vara med på ett sånt där pass de har på gymmet, det är så coachlett pass.
Ah, okay. Ja,
som är mer högintensivt.
Mm. Och hur mycket var det du gick ner sen då totalt?
Totalt gick jag ner 63 kilo.
Alltså, det är helt
så, så jag gick ju från 152 till 89.
Ja.
Gjorde jag. 41,4% gick jag ner. De räknar ju procent i programmet.
Ja.
Och jag vet ju att när jag kom hem där så hade jag ju precis, jag minns att jag sa det i min sista synk på slottet, att jag ska vinna hemmapriset.
Mm.
Och det var ju det jag hade i huvudet hela tiden. Jag ska vinna det där jävla hemmapriset. Och samtidigt som jag, det var väl det som var den största moroten, men sen så var det också polisen där.
Mm.
Jag började ju då läsa upp betygen som jag håller på med nu.
Mm.
Blev jämnt förra veckan här, blev jag klar med svenskan.
Okej, okay, vad är det som saknas?
Det var svenska, historia och samhällskunskap.
Mm.
Men svenskan har ju varit delvis fruktansvärt tråkig.
Mm.
Och sen en ganska mastig kurs.
Okay.
Det är en 100 poängs kurs då, och jag vet att jag läste ju den, började läsa den på gymnasiet, men jag hoppade av den.
Okay.
För det är ju en sån här som man läser utöver det man ska läsa. Och då minns jag att den läraren jag hade på gymnasiet då sa att det här är den mastigaste kursen du kan läsa på gymnasienivå.
Okay.
Så den tog ju sin lilla tid, om man säger så.
Ah,
men jag har känt så här att nu, när jag blir klar med svenskan, då kommer det kännas som att jag är klar. För historien och samhällskunskapen, det är två kortare och inte lika mastiga kurser.
Okay.
Plus att det tycker jag är roliga ämnen.
Så du har, du ser liksom polishögskolan framför dig?
Planen är att jag ska ju bli klar med de här två kurserna nu under våren här, så att jag kan söka in så jag kommer in till hösten.
Ja, spännande. Ja. Det vill vi ju ha lite återkoppling. Vi vill ju se att du grejer det också.
Jajamän.
Men jag tänker nu lite så här, det är intressant lite det du berättar. Vi säger nu att du kommer in på skolan, du tar också examen som polis, kommer ut och jobbar. Vad tror du att dina personliga erfarenheter, du berättade till exempel om din biologiska pappa, du har varit med om vad du har varit med om sådär. Vad tror du att din upplevelseryggsäck kan bidra med inom det yrket liksom, att bli polis? Tror du att det skulle kunna vara till fördel eller till nackdel? Eller vad tänker du där?
Jag tror att det kan vara en liten fördel för mig. Delvis också för att den typ av polis som jag vill bli, så har jag tänkt att jag skulle vilja jobba med antingen barn som, eller ja, ungdomar, minderåriga som begår brott, eller som har blivit utsatta för brott. Och liksom, vi kan ta som exempel att om jag skulle åka ut till, vi säger att det är en familj vars mamma och pappa har bråkat och så är det barn i huset, så vi, kan ju jag då med mina erfarenheter veta hur det här barnet mår, medan min kollega som kanske inte har gått igenom det där i uppväxten inte vet exakt, men har ju fortfarande, jag säger inte att min kollega ska göra ett sämre jobb, men jag kan ändå kanske vara den som tar mest tid till barnen i sådana situationer och liksom kunna förstå dem, hur de mår där och då. Och sen så liksom, jag har alltid fått höra att jag är så mycket mognare än vad jag ska vara i min ålder. Alltså när jag var yngre liksom, jag har ju till exempel alltid umgåtts med tjejer i stort sett, för att de brukar ju vara lite mognare än killar när vi snackar liksom i högstadien och gymnasietiden och det där. Men jag vet, jag har kanske varit lite mogen, för mogen än vad jag ska vara egentligen.
Men det är intressant, för att vi har, alltså i podden under alla avsnitt så har vi ibland gått in och pratat om just ens historia och lite sådär, och faktiskt att negativa upplevelser kan gagna en faktiskt sen i ett senare skede, att man kanske inte alltid exakt vet hur någon känner, men man vet hur det är att vara i en liknande situation, och att kunna bidra med och berätta att jag har varit i en liknande situation kan också bygga upp en någon form av förtroende.
Ja, precis. Och det är liksom som man brukar säga, att alla saker man går igenom formar ju en som person. Och trots att det har varit ganska tuffa saker som jag har gått igenom i min uppväxt, så har ju de händelserna format mig som den person jag är idag. Och jag har ingen aning om jag hade levt den här perfekta familjen, inom parentes, där man äter middag klockan 4 allihopa vid samma köksbord, så kanske jag hade varit en helt annan människa idag, det vet inte jag.
Nej. Frågan är om den perfekta familjen finns.
Den perfekta familjen enligt normen.
Så att jag förstår vad du menar, såklart. Ja, men det är intressant, och det var också intressant att höra lite vad du skulle vilja jobba med och så här. Jag håller verkligen tummarna att det här går vägen också nu, att du tar den här historien och samhällskunskapen och knyter ihop säcken.
Absolut.
Hur går det liksom, för nu är det faktiskt ett tag sedan, det här är ju typ ett år sedan egentligen, de har ju slackat lite med linan här när det gällde att sända ut det, men hur går det och bibehålla det här då? Är du fortfarande aktiv? För det går inte bara att gå tillbaka till gamla
korridorsrutiner. Vi allihopa i stort sett har ju gått upp lite i vikt. Det är ju, när det gäller Biggest Loser så är det ju ganska normalt att gå upp lite i vikt direkt efter, för att man lever så snålt, alltså med så lite kalorier. Och sen de utav oss som verkligen körde all in tävlingsmässigt tömde ju sig också på vätska på slutet. Man körde ju sån här riktig boxnings... man satt i bastu och åt, jag tror de sista fyra dagarna innan vi spelade in finalerna där, så åt jag 4 ägg om dagen och så bastade jag säkert 2-3 timmar, om inte mer, om dagen.
Wow.
Så jag gick ju ner, jag vet att jag vägde mig på onsdag när jag åkte upp till Stockholm. Och på fredagen spelade vi in. Däremellan hade jag gått ner, jag tror det var 5 eller 6 kilo.
Men hur kvicktänkt var du då?
Jag kan ju säga att jag var inte så jävla pigg, kan jag säga. Jag tror jag var alltså helt borta i huvudet. Jag minns att jag stod och pratade så här. Liksom, ja, det här ska jag veta, vi var ju där dagen innan. Och liksom skulle gå igenom lite så här. Och bara, så kunde man ställa en fråga, och frågan var precis det de hade sagt.
Ja.
Och så man liksom bara, jag vet att det var någon av oss som typ somnade mitt i, alltså ja.
Okay.
Man var inte så pigg då, kan jag säga.
Nej, jag förstår. Mm. Jag brukar alltid avrunda mina poddavsnitt med att prata om polisfilmer och polisserier.
Ja.
Och jag brukar alltid be min gäst tipsa om någonting som de tycker är bra. Det behöver inte nödvändigtvis vara polisrelaterat, ja. Men kollar du någonting på polisserier eller filmer?
Jag gillar ju sånt där. Filmer kanske inte så jättemycket, men serier, som jag har ju en serie som jag har tittat på som är typ den bästa serien jag har sett på, det är ju Bones. Ja. Den tycker jag är skitbra. Sen gillar jag ju den här Chicago PD och NCIS och de här. De gillar jag ju väldigt mycket, så att,
Men Bones blir tipset alltså.
Bones, helt klart.
Ja, vad roligt. Du Simon, jag bugar, jag bockar. Det var jätteintressant att få snackas vid en liksom förhoppningsvis kommande konstapel.
Jajamän.
Och jag hoppas att, att du återkopplar när du har fått beskedet.
Jajamän, det ska jag göra.
En stort tack att du ville vara gäst i Snutsnacket.
Ja, tack för att jag fick vara gäst.
Det var det lilla. Tack för att du lyssnade på det här specialinsatta avsnittet av Snutsnack. Bli Patreon. Gå in på patreon.com/snutsnack så kan du ta del av massa andra bonusgrejer som ligger uppe där. För övrigt så hoppas jag att vi hörs på tisdagar när Snutsnack släpps som vanligt. Ha det fint. Må bra. Hej då.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.